Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Här i Änekoska sommarmötet är öppnade idag. Vi fortsätter med mötespredikningarna med den tronsbedjan att den himmelske fader skulle välsigna sitt ord. Välsigna sitt ord med sin ande och ge oss nya krafter till var och en i vår personliga tron och vår liv. Till denna inledning till denna mötespredikan tänkte jag läsa från Lukas evangeliet 19 kapitel 10 första versen därifrån i Jesu namn. Han kom in i Jeriko och gick igenom staden. Där fanns en man som hette Sakaios och han hade en hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denna Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomar för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: skynda dig ner, Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg detta mumlade för argat: han har tagit in hos en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge till åt de fattiga, och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa det till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som är förlorat och rädda det. Amen. Lukas är den enda av evangeliums författare som har berättat, skrivit ner denna berättelse som är full av liv om Sakaios. Om en liten man i staden Jeriko. En förman vid tullen i Jeriko. Och hur Jesus och denna man möttes. Ett lite speciellt möte har detta varit. Det kommer man att tänka på. Man kommer minnas den från första stunden man hör den. Men denna beskrivning hur Sakaios svar som människa var inte huvudsyftet av Lukas då han berättade mer om Sakaios. Jesus ungefär en vecka före innan Jesus ska komma till sin plågoväg, då går han genom Jeriko staden. Innan han kom till staden Jeriko så berättade Lukas att Jesus mötte en annan man, en blind tiggare som ropade till honom: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och Jesus förbarmade sig över honom och uppfyllde hans önskan och gav honom hans syn återigen. Över denna tacksamhet och i den stora glädjen så brast denna blinda tiggare till tack och lov och skrek ut till tack och lov till Gud och Jesus. Och till denna glädjerop, så till det inkom resten av skaran som var följde med Jesus där, lärjungar och all folk som följde Jesus. Nu frågar vi, varför hade denna tullförman, varför var han så intresserad om denna folkmassa? Han har kanske hört ända till sin tullen hur folket bubblade och pratade om denna händelse som skulle ske där. Jesus kändes igen på den tiden helt allmänt som en syndigas vän och framförallt syndares och publikanernas vän. Och nu var det alltså frågan om tulltjänstemannen publikanens plats. Detta gjorde att Zacchaeus fick fart under fötterna. Och vad är alltså Lukas försöker ta med i sin beskrivning? Han säger att Zacchaeus ville se vad Jesus var för en man. Men så kortväxt så kunde jag inte se bakom folkmassan. Nu lägger våran intressepunkt i att han ville, vi kanske börjar tänka på att han ville se. För enligt Lukas första texter vilja se, det kanske kommer lite mer fram i ursprungsbibeln än vad översättningen till svenska och finska. Lukas använder en sån vilja ord där som föres tankarna till att han var väldigt ivrig sökande. Att han försökte, han ville till och med fråga och undersöka. Och med grund av detta så kan vi säga att Zacchaeus frågade där framför folkmassan bakifrån därifrån, bakraderna där frågan, så när han inte ser vad som händer där i mitten, att vi är med den mannen. Vem är den mannen av alla dessa som är Jesus från Nazaret? Här kan vi redan förstå att Zacchaeus hade säkert redan här en väckt samvete, en personligt så kändes en brann inom hos honom. Han hade en speciell anledning att ta kontakt med Jesus och till och med träffa honom. När man tittar på denna text i sin helhet och undersöker detta så kan vi komma att tänka på vad man säger på slutet av denna text. Det kommer klart fram att Jesus hade diskuterat mycket med Zacchaeus när det kommer tillfället kom. Och till följd av detta så säger Zacchaeus om sin egendom, om sin väldigt stora rikedom som han sa att han hade. Första nyckelord, eller den andra nyckelordet efter den att man sökte och ville ha, var det att när Jesus tittar på upp mot trädet där Zacchaeus satt. Zacchaeus, skynda dig ner. Idag ska jag gästa dig ditt hem. Detta berättar mycket om Zacchaeus själv. Det kändes som att Zacchaeus hade väntat just på detta. Just sådan här bemötande där man tar kontakt med honom. Hans intressepunkt i Nazarets lärare. Det är han som tar kontakt med. På vilket sätt? Zacchaeus kom, skyndade ner. Han visste vad Zacchaeus hette. Man förstår inte på något annat att Jesus, man förstår inte att Sakaios och Jesus skulle känt varandra tidigare. Men Sakaios kände där uppe, den mannen känner igen mig. Han vet säkert mycket mer om mig än bara mitt namn. Och han hade mycket att berätta till denna man. Det som han hade att, det som han ville berätta. Han fick tillfället där. Och så gick de tillsammans till staden. Nu hade man redan kommit utanför staden. Man går tillbaks till staden, till Sakaios hem. Lukas berättar sig inte vad man diskuterade på vägen där. Inte ens där. Han berättar inte vad man diskuterar hemma hos Sakaios. Men vi förstår nog från rak hand vad man talar om där. Sakaios hade fått erfara en sån här stor tillit mot till en man som kände honom mycket väl. Och han hade mycket saker han ville berätta. Han ville sköta om sin själ. Där började man diskutera många saker på många sätt om vårda sin själ. Nu visar vi mot slutet av vår text för att konstatera och säkerställa att man gjorde så, att man talar om själavårds samtal där. Idag har räddningen kommit till denna hem. Alltså denna typiska Jesus agerande hade fått ett bra slut resultat. Det hade öppnats för honom. Mannen hade berättat sin sak som framförallt kunde vara inriktning på hans stora rikedomar och egendom som han hade samlat på sig under tiden. Vi säger väldigt bekant här i denna situation. Sakaios fick erfara här bättringens nåd. Och det såg man helt på en gång efter detta. Nu kan någon fråga sig att hur kunde det ske så? Bättringens nåd, hur kunde det ske så? Nu är det bra att komma ihåg vad vi har fått lära redan på konfirmationsläger om våra, om det rätta och bättringens sätt. Vad är som ingår i det? En riktig bättring är inte annat än att man ångrar och är rädd för sin synders skull och i samma stund tro på evangeliet och syndernas förlåtning, att synderna är förlåtna och nåden. Nåden har man fått genom Jesus. Tron är den som stillegör våra hjärtan. Sen är det sista, livets bättring och lämna synden. För dessa ska vara bättringens frukter, precis som Johannes döpare säger, Matteus 3 kapitel. Den här bättrings program gör detta, följer Sakaios just. Nu började att man skulle lämna synden. Den tiden börjar nu. Nu kan vi grundligt säga att Sakaios hade gjort där då när han diskuterade med Jesus just en sådan här, en gammal, hederlig, från Guds ords grunds bättring. Alltså förändrat sin sinne. Därför stiger han fram. Alltså han reser sig upp. Säger ursprungstexten och säger, låna alla hör. Säger han så här. Så här gör jag. Hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge till de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Till detta kan vi konstatera den sanningen att Zacchaeus har varit i själva verket en företagare i grund och botten. Den här tullman, publikan, kanske inte öppnar sig inte för oss i denna synvinkel. Nu är det bra för oss att veta att hur dessa tull och skatter skedde på den tiden, hur man drog in dem på den tiden. Där öppnade sig olika områden och skatter som skulle komma betalas in i förväg. Man uppskattade hur mycket det skulle komma där. Och sen skulle man samla ihop, skulle tullmännen samla in. Och tullmannens man skulle ansvara för detta. Och han fick lov att betala redan i förväg dessa tullar till staten, till Roms kejsare. Och efter detta hade han, så här förstod jag själv, en fullkomlig frihet att agera så som han själv såg så bäst till. Och för den skullen, och dessa som var i högre tjänster inom tullen, de hade en stor frestelse att samla dessa skatter och tullar mer än vad som lagen krävde. Och därifrån kommer ursprunget denna Lukas uttryck att Zacchaeus var en rik man. Han hade lagt i sin egen ficka lite vid sidan om bokföringen rätt så stora summor pengar. Det är ingen sån här sånt här man tror att det hade skett så här. Zacchaeus säger så här själv. Så här hade han gjort. Han säger så här: nu vet jag vad jag gör. Hälften av mina egendom ger till fattiga. Och om jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Som företagare kände Zacchaeus lagen. Han kände Roms lag om hur man skulle driva in tullen, hur man skulle agera. Han kände vilka följder som skulle kunna komma om man skulle märka han har gjort fel, om man skulle få fast honom, om en sån här utpressning och om man har tagit ut för stor skatt. Han visste straffen och följderna i förväg och mycket noga. Och detta kunde vara något sådant som tryck på hans samvete och gjorde hans samvete ont. När man gör fel, ingen kan ju på långa stunder agera så att man skulle veta om att man gör fel. Till att göra fel kan man också blivit fördärvad och känna så att man till slut känner man att det inte gör så ont ändå. Och det kan så att man blir så hård att man inte känner själv att man har gjort allting rätt. Självklart så måste man sätta tjäna på något någonting av det själv och ta någonting i sin egen ficka. Men Zacchaeus var jude. Han var Israels medborgare. Och han visste också Moses lag helt tillräckligt mycket. Han, det ser ut som att han känner vad Moses satt för straff om han hade gjort fel. Framför allt i en sådan här sak som han nu var i, där han hade agerat fel. Det är bra för oss att titta vad Mose säger om man har gjort fel i sin lag, att man skulle betala tillbaks om sådana här fel, om man gjort fel. Nu läser jag några verser från tredje Moseboken, femte kapitel, från vers 21 till vers 24. Här säger man så här: om någon gör det fel och har tagit egendom av någon annan genom att tjuvat eller pressat ut, så har han gjort synd och blivit skyldig. Han måste återlämna allt det som har pressat ut eller tagit från någon, eller det som han har hittat, så fort som han har visat att han är skyldig. Han ska ge tillbaks eller betala tillbaks i helt fullvärdigt det som han har tagit som sitt eget, och betala en femtedel av dess del. Nu ser det ut som helt klart i vår text att Zacchaeus hade känt denna lag eller någon av dessa. På hans samvete brände dessa frågor. Han måste stanna upp, precis som Mose lag säger, och som man säger, Mose lag säger att han ska göra. Men nu är det en märklig sak, väldigt intressant sak. När Mose lag bad att man skulle ge tillbaks det som man på felaktigt sätt hade fått till sig eller pressat ut eller tjuvat av någon, i full utöver detta så skulle man betala som försoning till människan som hade tagit en femtedel av den som man hade pressat ut, av det värdet man hade pressat ut. Först man betalade fullvärdigt det som man hade tagit, och utöver det så skulle man betala en femtedel, skulle man lägga till på det priset. Hur hade då Zacchaeus beslutat? Och har jag pressat ut pengar av någon, skulle jag betala igen det fyrdubbelt. Märk här, fyrdubbelt. Inte enbart från egen fullvärdiga värdet, utan fyrdubbelt den ursprungliga priset. Nu är det bra att komma ihåg. Vad är det för annan Moselag som Zacchaeus frivilligt vill ta del av? Tredje Mosebok. I andra Mosebok, i vers 22, finns en sådan här uppmaning. Om någon tar ett får, så ska han betala tillbaka det av lammet eller geten en fyrdubbelt så många får eller getter som han har tagit. Inte enbart fårens värde, utan fyrdubbelt som stöld. Nu verkar som Zacchaeus känner i sitt inre att han har ju tjuvat skäligt från sina kunder som överflödigt, så han vill betala tillbaka efter denna bud som kommer från att man stjäl av någon. Nu kan vi se en synvinkel härifrån. När Zacchaeus först lovade ge hälften av sina egendom till fattiga, till det uppmanar inte Moselag någonting om. Inte någon annan, inte Romslag heller. Utan detta gjorde han. Detta gjorde han som han skulle bära samhällsuppfostran. När han hade tagit av människor skatter som hela samhället fick lida av. Samhället fick inte in de inkomsterna som man skulle få av honom. Han bar ett samhällsansvar på så vis. Det är dagens ordspråk. Men det passar bra in i Zacchaeus situation här. Vad säger Jesus efter detta? När han hörde, Jesus sa det till honom. Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Idag har räddningen nått detta hus. Det har vi redan sagt tidigare. Att när Zacchaeus bekände sin synd, så fick han sina synder förlåtna. Och tacksam över det, så ville han göra detta försoningsarbete som han kände sitt samvete. Och som vad lagen sa om det. Han blev nu trons rättfärdighetens medborgare, Abrahams son. Judarna ville hemskt gärna vara en följeslagare av Abraham, att vara Abrahams barn och tillhöra, vara född in i Abrahams släkte och blev uppvuxen där. Och varje människa som tittar på sig, vi är Abrahams barn. Och Jesus förmanar dem många gånger om det. Ni är inte Abrahams barn. Abraham gjorde inte så som ni gjorde. Till exempel när man i Johannes evangelium 8 kapitel berättar att de ville döda Jesus. Och man börjar diskussion om Abraham på många olika sätt. Så fick Jesus lov att säga, Jesus, Abraham gjorde inte så här. Nu var det Zacchaeus och hela hans hus fick på nytt födelse komma tillbaks till den rätta skara av Abrahams följeslagare, trons gemenskap, trons rättfärdighetens förebilder Abraham, så som vi har många gånger sagt. Och vi vill också även dagens Guds barn, vi vill vara framförallt denna Abraham, vara med i denna Abrahams förbund, trons förbunds medborgare, och njuta av de fördelar som detta förbund ger. Det är inte samma som Sinans förbund, lagens förbund, utan tvärtom. Sinans lag, den dömer bara. Sinans lag förlåter ingenting. Sinans lag benådar inte. Men däremot i Abrahams förbund, den är tronsförbund, från början av det kommer det att man fått känna Guds nåd och leva av det. Så vår Herre och vår frälsare är nu också här i vår egen tid, här i dessa sommarmöten, framför här närvarande och söker och kallar på oss med namn. Han känner igen oss, han vet vårt liv, han vet våra svagheter och våra frestelser. Och han har nådens och förlåtelsens ord och med sinne. Han vill även idag varje predikan som vi får höra här, så vill han låta ljuda ut detta med budskap. Att du får tro och dina synder förlåtna. Det är det som man mötes motto ute i samhället. Hans kallande röst på här ute på fältet och via median runt om i världen, och söker efter den varje en som ångrar sina synder och bekänner det. Du får upphöja ditt hjärta till tro, dina synder förlåtna. Denna Guds rikes grund förutsättning, du får i Jesu namn och blod alla dina synder förlåtna. I Herre Jesu blod och hans försoningsblod får du tro alla synder förlåtna. Njuta av glädje, ta med glädje emot detta budskap. Och Herre Jesus, kom in till ditt eget hem, precis som kom till Sackeus hem, och kan glädjas över det och om hans ha honom som gäster. Här till detta är det tryggt för oss att vi blir kvar i detta och fortsätter dessa möten. Glädjas om gemenskapen och om evangeliets underbara löften. Får jag också tro mina egna synder förlåtna. Jag vill tro. I Jesu namn. Amen.